Välkomna kära tittare och lyssnare till Samtidigt denna fredag den 19 februari. Får vi höra ett fredagsjubel från Linus Bylund?
Woo! Fredag!
Välkommen till dig.
Tack så mycket.
Och välkommen Dick Eriksson.
Tackar.
Jag heter Erik Dahlin och precis som Linus påpekade innan vi tryckte på play så har jag samma kavaj på mig det här avsnittet som i onsdagsavsnittet för er som tittar på YouTube. Och du försöker ju liksom lura tittarna här att det går liksom enorm tid mellan...
Det var väldigt varmt i min andra tröja. Ja.
Onsdags eller avsnittet och fredagsavsnittet. Men de spelas in hyfsat närliggande kan man säga. Men när vi ändå är inne på min kavaj så... Jag brukar gymma på måndagar innan jag åker hit.
Och... Syns inte.
Nej, det är ingen färskvara. Och då letade jag febrilt i min bag efter kavajen. Men den har jag glömt hemma. Men som tur är så ligger ett dressman på vägen mellan gymlokalen och inspelningsstudion. Så jag åkte dit och köpte en dressman kavaj och det... trodde jag aldrig att jag skulle göra. Nej. Trodde aldrig att jag skulle sätta på mig en sån. Men för att när dressman kom till Sverige så var det ju väldigt så här mycket. Det var som tyskt, dålig smak, massproduktion.
Ja, men billigt var det ju.
Billigt också, precis.
Så det, jag gick där från början.
Ja, okej.
Okay. Jag gick nog bara där i början. För det var, då hade jag kanske liksom lite mindre plånbok. Eller mindre, jag ska inte säga det, för jag köper inte mycket kläder nu heller.
Men jättestor.
Jag kanske hellre köper en kavaj om året än två gånger om året. Så då blir det ju en annan sak. Men jag brukar alltid säga grattis Rotebro. När jag tycker att min bror har klätt sig, han bor i Rotebro då. När jag tycker att min bror har klätt sig dressmanmässigt. För de hade ju den här... reklamdriven under många, många år där de sa grattis Borås, nu öppnar dressman på
bla bla bla.
Så nu kan jag säga grattis Saltis, nu har Erik köpt en dressman kavaj.
Ja, nej, men man kanske inte ska göra reklam, eller det kan vi göra, vi är inte bundna av något public service-avtal, så vi kan göra lite reklam, också i hopp om att kanske Dressman vill sponsra den här podden.
Ja, just det.
Ja. Har ni tänkt på en sak angående Dressman? Att vi ska ju inte använda engelska uttryck i podden, så då får vi säga klänningsman. Ja.
Dressen.
Eller kaptenklänning kanske.
Ja, till exempel. Ja.
Mm. Nej, men 1400 spänn plus en en vanlig...
En pochett.
Pochett, precis. Mm. Jag använde ordet pochett i butiken och butikspersonal. Vad är det för något?
Ja, då var det dressman.
Ja, och då tänkte jag så här att så är jag fel nu. Det var därför jag tänkte inte använde det ordet. Mm. Men det är självklart att det heter pochett. Nog om det, kära
verkligen
lyssnare.
Det känner jag. Ja. Verkligen. Ja.
Vi skulle prata så här. Jag ta emot meddelanden från våra lyssnare på vissa kanaler och sen så har vi lite andra kanaler med mejl.
Försöker du säga att du tar emot meddelanden i kommentarsfältet, men när lyssnare vänder sig till oss aktivt i liksom den kanal som vi själva har promotat, förespråkat, mejlen då? Då tar du inte emot det.
Nej, inte lika ofta som förut. Jag tittar in där någon gång ibland. Men ganska många är lite smått upprörda över att vi inte pratar mer om corona. Och hanteringen av den och vaccinationen och så. Och jag för min del kan bara tycka att ämnet är lite uttjatat faktiskt så här ett år senare. Och det intresserar mig inte så mycket tyvärr. Men man ska inte bara göra det som man tycker är kul i livet, utan man får väl ställa upp och härda ut. Så nu ska vi prata lite corona.
Jag bara säga det att vi jag tror att inledningsvis när den här pandemin kom, då har jag för mig att vi vid något tillfälle sa att nu har vi liksom pratat om det här i flera poddavsnitt på raken. Vi kan inte liksom älta det här i varje avsnitt. Det blir konstigt. Men då visste ju inte vi facit. Vi visste inte att vi skulle vara sämst i vårt närområde som land betraktat och ha 12 000 drygt döda, eller om det till och med ännu mer nu. Och sådär. Så jag tror att vi vaccinerade oss själva, tyvärr inte mot corona utan mot diskussion om corona. Så att jag kan absolut förstå att lyssnare, sådana som är trogna lyssnare, upplever att vi pratar ganska lite om corona nu, alltså sista halvåret. Och det kanske vi ska ändra på då.
Och nytillkomna lyssnare, de har ju inte kanske ens lyssnat på programmen där vi pratade mycket corona.
Jag skulle säga att det är, om man tittar så här lyssnartalsmässigt, så är det kanske 25% max som har lyssnat, alltså i antal lyssningar på de avsnitten förra våren mot vad det är nu.
Okej.
Ja, så, men jag skulle vilja börja i nuläget och vaccinationen.
Men vi ska prata om något mer än corona.
Ja, oh ja.
Så att du gör en inhouse.
Ja, okej. Jag brukar inte vara så noga med det på fredagar. Men i de bästa av världar så kommer vi också hinna med att prata lite grann om Marcus Oscarssons göranden och låtanden.
I TV4.
I TV4 och på Facebook, där han är ganska stor. Så det är de två ämnena faktiskt. Och om du vill så kan jag också slänga in en jingle. Jingeln är som luften, den är gratis. Linus, du som är närmast politiken, har du någon infallsvinkel därifrån gällande vaccination och varför det tar sån tid för Sverige? För att Sverige råkar ju nästan vara bland de sämsta även där.
Ja, där ska man nog vara lite försiktig. Absolut bland de sämsta, men eftersom alla ligger väldigt jämnt förutom Malta. Alltså om vi pratar på ett europeiskt perspektiv så är det svårt att liksom dra fram den hammaren. Men det borgar ju för en viss oro ändå. Att vi inte ligger bäst till. Alltså, det finns så mycket att säga om det här, men anledningen till att jag tycker att det är vettigt att prata om corona, nu har vi en pågående vaccination. Den tycker jag är viktig att prata om. Men det är också så att det får inte bli så att de här 12 000 döda idag glöms bort. Alltså, det är regeringens verk. Sen att det är en i stora delar en konsekvens av en väldigt slapp och väldigt ansvarslös migrationspolitik. I andra delar en organisationsfråga och så vidare. Det må vara hänt och så är det. Men det är fortfarande regeringens ansvar att det har gått sämst, med S-et inom parentes vill jag poängtera, i så att säga närområdet i alla fall för Sverige. Så det får vi inte glömma bort. Men när det gäller vaccinet... Det är anmärkningsvärt skulle jag säga att regeringen fortfarande säger att vi räknar med halvårsskiftet som slutdatum för vaccinationerna. Alltså det vill säga att alla, förutom de som vägrar då naturligtvis, har vaccinerats vid midsommar. Jag är skeptisk. Alltså jag hoppas ju för en gångs skull att regeringen gör rätt. Och att regeringen, det som regeringen säger stämmer. Jag skulle hellre se det, att jag får fel när jag säger att det här kommer inte hålla, än att det faktiskt inte funkar. För det här, vi är i ett läge som är orimligt. Vi behöver komma ur det läget. Alltså som nation betraktat, eller som värld betraktat faktiskt.
I vilket avseende är det orimligt?
Ja, men alltså, man klarar inte, man ser ju nu hur liksom människor börjar må riktigt, riktigt dåligt. Vissa grupper, som äldre till exempel, som inte får träffa någon anhörig. Vi ser hur ekonomin i alla fall inte gynnas av det här, utan tvärtom. Och vi ser massa liksom uppoffringar som människor gör i sin vardag. Och det är små uppoffringar, men tillsammans efter väldigt lång tid så blir det väldigt tungt. Jag pratade med min fru bara häromdagen om det, liksom att tänk att bara kunna gå och ta en öl och en bit mat. Nu är ju vi i någon sorts...
Har du inte kylskåp eller?
Nej, men nu, man vill gå ut på restaurang och ha en dejt. Liksom. Inte på Alla hjärtans dag dock, för det skulle jag aldrig i hela mitt liv få för mig. Men det är en annan sak. Hon är gravid, så att därför är ju vi riskgrupp i någon mening. Så att vi har ju så att säga hårdare restriktioner än, än många andra. Men äldre har ju mycket hårdare. Mm. För att träffa någon och sådär. Men bara sån, alltså, det är inget svårt att avstå från att gå på restaurang i några månader. Mm. Eller i några månader till och så vidare. Men någonstans finns det gräns. Och det är inte för mig. Jag klarar mig hur länge som helst. Men jag tror folk börjar må riktigt dåligt. Världen mår riktigt dåligt.
Ja. Och ju längre det tar att vaccinera, ju längre måste restriktionerna fortsätta. Ja. Det är det du menar.
Ja. Det. Mm. Och framför allt då för de som är i riskgrupp. Som faktiskt, jag menar, jag... Alltså det kommer ju en dag ganska snart och jag och min fru och vår nya son inte längre är i riskgrupp eftersom han är född då. Det är väldigt problematiskt att få corona under slutskedet av graviditeten. Så att det är därför jag är extra försiktig. Men det kommer ju en dag ganska snart och vi inte liksom är de som behöver vara räddast. Men de äldre, de behöver fortfarande vara det. Tills man kan så att säga blåsa faran över.
Men jag tycker det är intressant att ta reda på vad det är som händer och vad felen är konkret och inte hävda att någon är sjuk i huvudet som vi diskuterar om i onsdags och snittet.
Det tackar jag för. Ja.
Nej, men det jag läste är ju att de här flaskorna som vaccinet kommer i, Danmark får ut 7 doser ur en flaska, men Sverige kan inte få ut mer än 5. Nej. Därför att vi har dåliga nålar. Och dessutom är det tydligen jobbigt att vicka på flaskan så att man får ut en 7:e dos. Alltså jag blir irriterad när jag hör, jag vet inte om detta är sant, men det är alltså det som skrivs i tidningarna. Att Danmark får ut 7 doser ur varje flaska och Sverige får ut 5. Och då tar det ju längre tid. Och dessutom blir det ju då 2/7 dyrare om Sverige bara med skattepengar tar ut 5 doser ur en flaska som går Danmark kan få ut 7 doser ur. Och vad beror detta på? Och min uppfattning är att det beror på dåligt ledarskap, det vi också diskuterade i onsdags fast då på andra områden. Att här finns liksom ingen... Och jag tycker det går från Stefan Löfven då. Han säger, det gör väl ingenting om vi är 1:a, 3:a eller 7:a, sa han liksom. Ja, jo, i en mening är det ju sant, men det är ju liksom signalen. Den signalen har aldrig sänts ut av gamla statsministrar liksom. Utan då var det ju Sverige var ju måna om att vi skulle prestera bland de bästa.
Och det är inget konstigt, för att vi har bland världens högsta skattetryck.
Ja,
och då varför skulle vi inte vara bäst?
Men ja, skattetrycket beror ju på att vi sölar bort 2 av 7 doser i varje flaska. Därför att det är jobbigt att vicka på flaskan, eller vad det nu är. För ett problem var ju tydligen att de hade så dåliga nålar i landstingen eller regionerna, som det heter. Att det var svårt att få upp mer än 5 då när man ska dra ut det. Alltså, jag tycker det är... en inkompetens av värsta sort när man inte kan tömma en vaccinflaska på rätt sätt. Mm. Alltså hur i helsike kan det ha blivit så? Men jag tror att organisationen är så sunkig därför att det finns inget ledarskap. Det finns ingen som säger nu jobbar vi på, nu ser vi till att få det här gjort, nu ska vi få ut det här, nu ska vi uppnå de här målen. Och de som är ett skäl är ju vänsterkommunismen då liksom, att man får inte berömma någon och man ska inte prata om de som inte lyckas liksom. Nej, då är det bättre att alla är skitdåliga och folk dör istället. Det är det som är jävligt sunkig attityd tycker jag som skiner igenom här bara i just det meddelandet att Sverige får bara ut 5 doser när Danmark får ut 7. Alltså, och det här tycker jag vi borde ha en diskussion om, och det är ju inte egentligen en coronadiskussion, utan det är liksom hur attackerar vi de samhällsproblem som vi möter idag? Är det så att vi tar det på allvar? Vi vill rädda människors liv, vi vill göra ett bra jobb, vill vi belöna folk, eller ska vi bara skita i allt? Alltså, jag tycker vi måste få den diskussionen.
Absolut, och det är inte bara avseende vaccinet, det finns ju också, inköp av vaccinet är ju också en grej där andra länder åtminstone har försökt få in, utanför EUs så att säga deal, så har de försökt få in extra doser och sådär, det har inte Sverige gjort, men också det här med planeringen, och det är ju, för nu är ju liksom takten 1 procentenhet på 2 veckor tror jag, eller om det var i veckan. Men i alla fall väldigt mycket mindre än vad vi någonsin skulle behöva klara för att klara halvårsskiftet. Och då säger regeringen att ja, den här fasen är långsam, det blir inte lika lätt att vaccinera många. Men jag köper det. För att om du ska bara vaccinera en viss väldigt smal grupp så är det klart att det är svårare än om du ska vaccinera väldigt många eftersom du kan ha då köer och sådär. Fast väldigt långt ifrån varandra i köerna. Men det är en annan fråga. Men då kommer vi till nästa steg här. För att om vi nu ska ha en vaccineringsprocess som är färdig vid halvårsskiftet, då betyder det att takten kommer vara otrolig mot slutet. Alltså det kommer vara väldigt många som vaccineras på väldigt kort tid. Och då räknar man liksom med att ja, vi kommer behöva kalla in pensionerade sjuksköterskor och sjuksköterskor som har bytt yrkesbana och sådär. Det låter ju bra, men är man säker på det här? Kommer det här att gå? Alltså det är så skakigt allting. Mm. Och därför så, bland annat därför så lyfte Åkesson under de här partiledaröverläggningarna som sker då och då. Som var när det här känns så var det ganska exakt en vecka sedan. Lyfte liksom idén eller förslaget om att regeringen kan mata då offentligheten och oss oppositionspolitiker men även då media och väljare med uppgifter om hur man har tänkt sig det här. Mm. Alltså hur ser det ut månadsskiftet februari-mars? Hur ser det ut mars-april? Hur ser det ut april-maj? För då kan man ju se, men er liksom, idé här, den håller. Eller er idé håller på att gå åt skogen. Mm. Vi måste göra något bättre.
Just det. Mm.
Det är liksom en ansvarsfråga. Alltså det är regeringen som är ansvarig för att det här ska genomföras. Och om man har den stora kostymen på sig och säger att nu, det här kommer vi ordna. Om man dessutom, för nu hade det gått några veckor och Jimmy ställde frågan rakt ut, kommer det här hålla? Eller inte bara Jimmy som har ställt den frågan, utan det är många som har gjort det. Mm. Ja, vi räknar fortfarande med halvårsskiftet. Då måste man ju ha på fötterna.
Mm.
Så att det finns ingenting att förlora för regeringen om de nu har på fötterna att berätta det här. Hur har ni tänkt i takten?
Mm. Ja, jag lyssnade på Godmorgon världen i helgen. Det är snart en vecka sedan nu i och med att det här är fredagsavsnittet. Godmorgon världen är ju P1s helgprogram. Och där var Anders Tegnell intervjuad som så många gånger tidigare.
Mm. Alltså, han har varit med på tv eller radio.
Ja, precis. Och han framställde det stora problemet i våras. Det var enligt honom att man inte hade kapacitet att smittspåra och testa. För det var det WHO gick ut med. Mm. Och då, om jag drar mig till minnes, jag kan ha missuppfattat det här, men det var liksom inte ens på tapeten. Nej, men så skulle inte Sverige göra. Sverige har sin egen taktik. Och då var det mer så här, nej, men det här kommer gå över. Det här, nu har vi flockimmunitet i Stockholm. Så att det är i princip över där nu. Och så. Och då undrar jag, tillämpar man samma princip här?
Jag sa väl aldrig att vi hade flockimmunitet.
Nej, men det var väldigt nära.
Väldigt nära.
Ja, och jag vet inte om han eller vad han, Gisek eller vem det nu var. Jag är så intresserad, är jag inte av det här ämnet som jag har sagt. men det var i alla fall min uppfattning om läget. Och att, men det här med testa och smittspåra, det var liksom ingen taktik som Sverige körde på. Men nu kom ju Tegnell ut och säger att men det var inte ens möjligt. För vi hade inte, kunde man inte sagt det då? Sverige, vi har inte kapacitet.
Mm.
Gratulerar till Taiwan och Nya Zeeland. Grattis att ni har liksom upprätthållit en hög standard inom sjukvården. Sverige har inte gjort det. Mm. Men så sa man ju inte. Nej. Och då undrar jag, kan det bli samma sak här? Att nu sätter man upp ett högt mål. Och sen så kommer man liksom komma med massa bortförklaringar.
Ja.
Men sen kanske man kommer om ett år. Nej, vi hade inte kapaciteten.
Mm.
Eller man kanske dagen efter valet 2020.
Det är Nordkorea. Alltså, det är verkligen Nordkorea över de här. Ja. Den här synen på vad man ska säga och inte. Alltså, det var ju samma med skydden inom sjukvården. Alltså, det var ju snack om att det är inte så viktigt med munskydd och sådär. Men det var ju för att de hade eldat upp alla.
Ja, jo, precis. Nej, men det är kopplat till ledarskap. För att här är det ju så att de som är ansvariga för genomförandet är regionerna då, de som är sjukvårdshuvudmän så att säga. Så att de får ju inte regeringen egentligen liksom styra upp eller kan inte styra upp genom lagliga befogenheter. Och då är det ledarskapet det handlar om. Att då måste regeringen liksom tala allvar med de som är ansvariga inom regionerna och få dem med sig på vad de ska göra, så att säga. Alltså det är ju liksom en förhandling, eller vad man ska kalla det, en uppgörelse som regeringen måste träffa med regionerna. Och jag tror inte den här socialdemokratiska regeringen är kapabel att förhandla och göra upp med någon om någonting. Det går inte att utvisa någon, de som har fått avslag på asyl, därför att Sverige har inte gjort upp med de länderna som de kommer ifrån, vilket Storbritannien och andra länder har gjort. Därför att de klarar inte av att förhandla. De klarar inte av att sätta sig ner och säga, nu vill vi att ni tar tillbaka era jävla, annars drar vi in ett bit stånd. Alltså, och här i regionen är det ju samma sak. Här måste man liksom sätta sig ner. Ta fram era planer och tala om hur ni ska göra det här i varje region, eftersom det är 21 regioner i Sverige som är ansvariga. Och ta in det materialet och så presentera då i den här partiledarkonferensen. Eller presskonferensen. Ja, presskonferensen. Men då krävs det ledarskap. Det krävs alltså en statsminister som tar politiken på allvar, tar människors risk att dö på allvar, vilket jag inte upplever att Stefan Löfven gör. Han gör allt för att skjuta ifrån sig alla frågor som har någon typ av akut fas, att man måste göra någonting nu och man måste göra det själv som ledare, tala med folk. Allt sånt skjuter han ifrån sig, för det är ett av de första besluten han tog 2014 var just att flytta det här kriskansliet som låg i statsrådsberedningen med en statssekreterare direkt under statsministern, som infördes efter tsunamikatastrofen då Göran Perssons regering var, ja, de var på teater och de var överallt annars. Överallt utom i regeringskansliet, och tog hand om alla larmsignaler som kom från Thailand av resenärerna därifrån. Då sa ju den dåtidens haverikommission sa ju det att det finns ingen ledningsstruktur på regeringsnivå, utan det är stuprör bredvid varandra och ingen pratar med varandra, utan det borde då finnas i statsrådsberedning, för det är ju den högsta punkten i svensk statsapparat. Så då infördes det. Men det första Löfven gjorde var att skjuta ner det till, inte till justitieministern, utan till då en inrikesminister under justitieministern i justitiedepartementet. Så det sjönk ju långt ner i hierarkin. Och det är helt strid med den här haverikommissionens poäng, det vill säga att genom att ligga på toppen, då lyssnar alla. Alla förstår att när statsministerns statssekreterare håller i ett möte, då är det därifrån ledningen kommer. Lägger man det då under inrikesministern, då är det ju liksom en enhet bland hundratals andra likställda enheter, och får ju inte då den auktoritet, återigen det ordet, som behövs i ett akut krisläge. Mm. Och det är liksom det är det här som hela tiden saknas i regeringsnivån. Va? De hade uppe det i år också då efter tsunamin, att den psykologi som krävs för att ta saker på allvar i den sekund det händer finns inte i myndighetsvärlden. Den finns just på regionerna. Där finns ambulanspersonal, polis som är vana att se söndertrasade människor, brandkår. Liksom det smäller, det händer bränder och annat sånt där. Det är ju inget som är planerat, att nu händer en brand här i det här huset klockan 17 en fredagkväll. Utan det är ju någonting man har en beredskap för att åka ut till om det händer. Den tanken finns inte på myndighetsnivå. Utan där går man hem klockan 17 när det är fredag. Och sen får världen gå under. Men då är det stängt. Och är det, ja, som Palmemordet. Då fanns det ju inte ens beredskap på försvarsdepartementet. Utan de flesta centrala personer blir uppringda av svenskar i utlandet. Som via utländsk media hade hört att Palme hade dött. Mm. Därför att det fanns ingen. Det var alla gått hem. Det var ju en fredagkväll. Mm. Samma sak med tsunamin. Det var ju en annan dag, jul. Mm. Alla var hemma. Det finns liksom ingen. Och det är en del hävdar, och det kan ligga någonting i det, att i och med att Sverige inte har varit i krig på mer än 200 år, så finns liksom den mentaliteten inte kvar, att det kan hända allvarliga saker som omfattar hela landet. Utan det är som sagt en stor trafikolycka eller någonting, då på den nivån finns beredskap, men inte på den här högre politiska nivån. Och det är märkligt att tsunamin, det var ju 2004 liksom, så det är 16 år sedan. De flesta, ja, jag har ju varit med, och väldigt många har ju varit med och minns ju det. Men ändå så finns det liksom inte en tanke på att politiker måste ta akut ansvar när det händer och göra saker och se till att kolla upp med de andra. Gör ni det här? Det är precis det du är inne på. Ta in listor, tala om hur ni ska göra det här. Kräva det av dem, för att landet måste skötas.
Nu tappade jag tråden här. Men det var mycket på en gång och det var många saker som jag ville kommentera, men jag tycker att du sammanfattade det väldigt bra. Men det, just det, min kommentar är ju att en del saker, men titta på organiserade brottsligheten, titta på sexualbrottsutvecklingen, titta på agerandet under coronakrisen, där är det, det är långsamt och det vi kanske ska och så vidare. Just coronakrisen, där har vi ju bakomliggande orsaker att man har misskött beredskapen så gravt att det liksom inte, man säger att man inte behöver vissa skyddsåtgärder, men det är ju för att man inte har utrustningen och sådär. Men sen när det kommer till andra saker, då går det väldigt fort. Alltså när det gäller att ge amnesti till exempel till människor eller skriva om lagar så att det finns ytterligare kryphål in till Sverige, då går det fort och det behövs inte några större säkerhetsåtgärder och liksom, konsekvenstänk, utan det är bara att göra. Så det är väldigt märkligt det där. Det handlar i väldigt stor utsträckning om politisk vilja. Mm. Jag säger inte att regeringen inte vill hantera coronakrisen just bra, men andra saker har de prioriterat på ett väldigt märkligt sätt.
Nej, men det är möjligt att de vill, men de har inte kompetens att genomföra det. De har inte folk som har den här som den här föredragningen som jag minns väl då, om att psykologin, alltså det mentala, man måste ju ha det klart för sig att det här är akut. Vi kan inte ta det måndag eftermiddag. Nej. Utan nu ska det ske. Och det har andra länder. Jag kommer ihåg Italien har de sån här, eftersom de har mycket jordbävningar, så har de en krisledningsfunktion som står över premiärministern vid en krissituation. Så det första beslut de gjorde direkt när tsunamin hade dratt fram, och man förstår att det var italienare i området, det var ju att dirigera om Alitalias flygplan. Och så töm era flygplan, skicka dem till Bangkok. Så att alla italienare var hemma efter 2 eller 3 dagar. Mm. Men då hade inte ens regeringen börjat prata om tsunamin.
Men det kommer tillbaka från ledigheten.
Nej, de har inte kommit tillbaka från teaterbesöken. Nej. Och det är liksom det. Man ska ju inte önska att någonting händer. Men man måste vara beredd på. Synligt nog när man har de här höga, mäktiga positionerna. Så måste jag, tycker jag, då måste man vara beredd att man måste ta initiativ och göra saker på. Ja, det blir ju på känn helt enkelt när läget är akut här och det är beslut som behöver tas inom timmar. Det kanske inte blev det allra bästa beslutet, men det blev i alla fall ett beslut som tog något steg i rätt riktning istället för att säga nej, vi tar det på nästa veckas möte. Liksom.
Ja, nej, men han, Löfven sitter ju i en liten knivsits kan jag tänka mig. För att om han lägger för mycket ansvar på kapacitet och att man inte har haft en infrastruktur för att hantera kriser, ja, då kritiserar han ju sig själv eller sitt parti.
Ja.
Så att han måste ju hålla någon form av balansgång här, och det gick ju bra i början.
Mm. Ja, men han lät Tegnell göra allt. Ja.
Ja, han kan ju dra till med att han har varit naiv bara. Så är det,
ja, just det.
Ja, jo, exakt. Nej, men vi får väl se. Men jag tycker jag saknar den här ärligheten. Ja. Och det var väldigt skönt att höra Tegnell nu när han sa att han kanske är efterhandskonstruktioner, men om det var så att att Folkhälsomyndigheten egentligen hade velat smittspåra och testa, då all heder till dem, därför att det hade ju varit en bra taktik. Mm. Men de kanske fick svaret, säger Tegnell då, för så ni måste göra det här. Nej, men hör du, det har inte vi kapacitet för.
Och det är ju återigen, han sitter på statlig nivå. Mm. Smittspårningen skulle praktiskt utföras av regionerna. Ja. Och han är inte arbetsledare för regionerna. Han kan inte beordra dem att göra någonting. Men samtidigt så vill han ju då inte av diplomatiska hänsyn gå ut och säga det, att regionerna vill inte göra det här.
Nej, för han vet att de inte kan det.
Nej.
Men då kan man inte skylla på regionerna heller, för att om inte en enda region klarar av det. Tänk om det var någon region som räckte upp handen. Ja, men vi har kapacitet här. Då hade man kunnat se, okej, vad har de haft ett politiskt styre? Men nu som regeringen lägger över ansvar på regionerna, och säga att ja, men vissa av de här då är styrda av borgerliga partier.
Mm.
Ja, men det finns väl inte en enda region som har klarat det.
Nej,
bra.
Precis. Nej, och det liksom, liknar ju också lite grann kritiken i den här tsunamins haverikommission. För då konstaterar man det att ingen myndighet, och i det här fallet då Socialstyrelsen, vågade skicka iväg plan från Sverige till Bangkok. För man hade ingen budget för det. Mm. Alltså förstår ni, i och med att man kommer ner under regeringsnivån, då sitter de ju med sina budgetar och säger, nej men det här finns ju inte budgeterat någonstans, det kan inte jag fatta, det måste komma uppifrån. Och det var därför de menar att det måste finnas en där kriskan, för då kunde den statssekreteraren säga till generaldirektören i Socialstyrelsen, nej men skicka de där planen, vi ordnar budgeten, det tar vi sen. Det kan ju de göra uppifrån i regeringskansliet. Det är svårt. Ja, jag tycker ju en generaldirektör med de löner de har borde kunna ta den risken också. Och säga, nu är det ledarskap här, nu gör vi det här. Jag får ta smällen om det, någon tycker att det var fel.
Det är därför man har folk med väldigt höga löner som sitter och
tar ansvar. Ja, de ska ta det, precis.
Ja, men verkar man i näringslivet och gör en budget för ett affärsprojekt, då budgeterar man ju alltid oförutsedda kostnader. Så att det borde vara självklart att lägga in någonstans i budgeten att man har någon
men det är ju samma tänk som det här med att man eldar upp beredskapslagren. Man flyttar bort krisfunktionen ner på lägre nivå. Det är ju som de här människorna som jag har otaliga exempel på folk som har köpt en rimlig bilförsäkring först när de har krockat. Börjat använda hjälm när de cyklar först när de har smält skallen i backen en gång. Och så vidare och så vidare. Det är ju samma sak. Alltså, Stefan Löfven har kört omkring med en bil utan försäkring. Och när den smäller så blir konsekvensen därefter. För att all krisberedskap har ju med att inte veta vad som händer och göra. Sen, det kommer ju säkert bli så här. Vi får väl säga att corona är väl det närmsta Sverige har kommit en krigssituation på väldigt länge. För det är det ju i någon mening. Mm. Både när det gäller liksom rent bildligt att det finns en fiende och sådär, men också beredskapen och sådär. Så vi kommer väl antagligen få se en uppbyggd krisberedskapskapacitet. Om inte annat så efter valet 2022 skulle jag säga.
Ja, det är nog säkrast det. Att svenska folket tänker på sådana frågor. Nej, vi har ju skrivit om det i samtiden om att Folkhälsoinstitutet skrev ju 2015 att beredskapen med skyddsutrustning är alldeles för låg eftersom varje patient kräver då flera ombyten i äldreomsorgen. Så att det måste vara helt andra tal när det gäller skyddsutrustning. Det skrev man till regeringen 2015 och regeringen gjorde ingenting åt det, utan man sa att det får regionerna lösa. Och det naturligtvis är ju deras uppgift, men ledarskap återigen är ju det. Är ju att säga, kolla upp och säga, har ni gjort det? Har ni fixat det här nu? Har ni ordnat det här? För att man vet ju det att om någonting skulle hända, då är det ju ändå på regeringsnivå som man måste samla informationen och liksom tala om vad som ska göras. Men det är hela tiden det där. Nej, det är någon annan får göra det.
Ja, är det någon som vill tillägga någonting om corona-hantering?
Ja, jag har en grej som jag tycker. Jag har försökt jobba lite själv med senaste veckan här. Alltså jag tycker att när man jämför olika länder, både när det gäller dödstal men också vaccinationstakt och egentligen även i andra aspekter, det behöver inte vara corona, då måste man förstå vad de olika länderna som man jämför med har för skattetryck. Jag tycker inte att man jämför med vare sig yta eller befolkning eller någonting annat, för det är inte intressant. Det intressanta är hur väl har man stått sig ställt i relation till det skattetryck som, för det, skattetrycket är ju statens muskler.
Ja.
Eller det ska vara statens muskler. Om man kan liksom inte säga, jo men Nagorno-Karabach, eller kanske inte finns något land som heter längre, men Sydsudan, de har ju större dödstal.
Mm.
För det är inte intressant.
Mm.
Det är inte intressant i sammanhanget. Ni får jämföra med motsvarande länder om ni ska jämföra. För det är klart att det är trasiga gator i länder där man inte har någon skatt. Det är klart att det är dålig coronavård i länder där man inte har någon skatt eller väldigt låg skatt. det säger sig självt, det behöver vi inte diskutera. Utan ni får jämföra med Norge, som ju har inte bara högt skattetryck men framförallt stor förmögenhet av andra skäl. Men framförallt Danmark som ligger väldigt nära Sverige i faktiskt skattetryck. Det är det som säger vad en stat kan förväntas klara av och inte. Sverige är sämst i klassen jämfört med andra, med de länder som har motsvarande resurser.
Ja, i veckan, när jag kollade i veckan, så var ju Sverige 18:e från botten i antalet döda per miljon. 18:e sämsta.
I världen.
I världen. I världen. Det är bara 17 länder som har fler döda per miljon invånare än Sverige. Ja. Så illa ligger. Och vi har ju inte den 18:e lägsta, eller 18:e från botten i skattetryck.
Nej, kanske den andra.
Vi är andra änden på den, ja, på den topp i den beräkningen. Så det är ju en helt rimlig. Men jag skulle kunna ta upp en annan aspekt som jag tycker är viktigt här. IVO då, vad heter de, granskningen då utav vård och omsorg, har ju kommit med delrapporter här där man kritiserar just regioner och kommuner om deras hantering av äldreomsorgen, där ju de flesta har dött. Men då har kommuner i den här lilla byråkratiska tidningen Dagens Samhälle, jag vet inte om ni har sett den, den bevakar regioner och kommuner. Mm. Väldigt sexigt ämne. Men det är bra, det ligger nära verkligheten, så jag tycker man ska ha koll på den. Och där blir då en del kommunalt ansvariga för äldreomsorgen intervjuade, som är kritiska då till IVO. Därför att de menar att IVO har bara gjort stickprov och intervjuat någon enstaka sjuksköterska eller så. Och så har de gått på det. Och det tycker jag är ju en rimlig kritik. Man måste ju studera noggrannare. Och en av dem som intervjuade där i Dagens Samhälle, en kommunpolitiker, sa ju det att nej, men det vore ju intressant, jag tror det var en Smålandskommun, intressantare att titta på att vi hade ett äldreboende där det var väldigt mycket smitta, men bara några kilometer bort fanns ett äldreboende som inte hade någon smitta. Det var intressant att jämföra arbetsrutiner mellan de två. Och det tycker jag är helt rimligt. Och också då med Norge som ju haft så oerhört lite döda. Men då måste man ju gå ner på verkligen på golvet och titta hur har man haft med inpassering. Hur har man gjort med skiften i personalen? Hur har man gjort med skyddsutrustning?
Handhygien
och alla de här grejerna. Kompetensnivå och hanteringen utav. För de flesta äldre som har dött har ju blivit smittade i sina sängar. Mm. Det är inte i kollektivtrafiken eller i någon skibar. utan de har blivit smittade i sina sängar. Och då är det ju där vi ska ta reda på vad är det som har klickat i arbetsmetoderna. Så det hoppas att det krävs ju mycket större arbetsinsats då än att sitta i Stockholm och ringa upp någon sjuksköterska i Värnamo eller vad det är. Utan då måste man ju vara på plats och gå igenom exakt hur man har jobbat. För det tycker jag är den viktigaste frågan kring de svenska dödstalen är ju varför har smittan kommit in så mycket mer i svenska äldreboenden än överallt annars i världen?
Ja, Linus.
Ska vi lämna corona helt snart?
Ja, men jag hade en
smurf. Lyckade min skiten i din stjärnstopp, sa vi när vi var små.
Jaha, men det lades ner 2005, tog man bort den regeln.
Ja, det var då du började säga så.
Man säger smurf. Nej, jag håller på med sen var liten.
Ja. Men i alla fall, du får gärna ta ordet först. Jag tänkte prata om vaccinet.
Ja, du får inte prata för att jag sa smurf.
Ja, visst, kör
men
då.
Om jag säger ditt namn så...
Kör då. Vad skulle du prata om?
Skulle prata om ekonomin kopplad.
Ja, men gör det då.
Ja, ja, tack.
Sitt inte och prata.
jo, i alla fall. Jag tycker att jag blir så upprörd när regeringen då stänger ner verksamhet genom att säga att man får inte servera alkohol efter 8 eller man kanske till och med måste stänga klockan 8. Och sen riktar man inget stöd.
Ja, just det.
Det här, ja, de har permitteringsstöd. Jo, men vänta lite grann. Det är ju ett stöd till de anställda. Mm. Om restaurangen, alltså restaurangen betalar ju fortfarande för arbetstid som de inte får. Visst, de betalar väldigt lite, men de betalar ändå för att liksom, vad ska jag säga, hålla god sammanhållning med personalen och så här. Men ska man se det rent krasst ekonomiskt så skulle det var de här småföretagarnas riksförbund tror jag de heter. Jag har likat dem på Facebook och då har de intervjuat en krögare som har sagt att nej, men i våras jag sa upp typ all personal och det har jag tjänat på.
Mm.
Det har det och, var det så man skulle gjort? Är det det socialdemokratiska regeringen tycker man skulle ha gjort?
Så det har varit förseningar även med de stöd som finns. Så att det är liksom, företag har hunnit gå i konkurs i princip innan de har fått de här stöden.
Ja, så, ja.
Så det, de stöd som finns har ju inte heller fungerat som de ska.
Nej, och jag bara undrar, när kommer pengarna att ta slut? Alltså, de flesta företag har ju någon form av buffert. Mm. De har liksom ett och kanske en kredit som de har rätt att utnyttja. Och så. Men hur nära kanten är vi nu? Mm. Att liksom företag på företag trillar omkull. Och med vilken rätt tar... Alltså att vi har fått in smittan så mycket som vi har fått, det är ju på grund av att vi inte har haft kontroll på gränsen. Mm. Men okej, det kan man tycka att det är orimligt att ett land som Sverige som har massa grannländer, vi är ju inte en ö så att säga. Men ändå, det är ju ändå statsmaktens ansvar att hålla koll på gränsen, och det har man brustit i.
Det brast man ju väldigt tidigt.
Det brast man väldigt tidigt.
Och sen det var en ohållbar sak att hålla.
Ja, det kanske det var, men det är ändå inte jag som företagare, det är inte mitt ansvar att hålla gränsen. Nej. Men visst, om jag får det ansvaret, då ska jag banne mig ta det. Det blir faktiskt ganska kul.
Det är framförallt inte ditt ansvar att din farfar, som inte lever, men det struntar vi, ligger på ett vårdboende där det jobbar människor i integrationssyfte. De kan inte ens svenska. Så att din farfar får corona, och därför så måste man stänga ner i princip halva samhället för att smittspridningen är galopperande. Det är ett större svek än just gränsen, menar jag. Och det är inte heller företagarens uppgift.
Nej, precis. Utan istället då så stänger man ner företag. Och jag vet inte om det här är något sorts svälta räv-taktik. För att hade man förbjudit verksamheterna helt och hållet, då tror jag att det hade kommit mer krav på ersättning. Men jag antar att de kan säga till branschen, ja, men ni kan ju servera lunch. Eller så kan ni, ja, men öppet till 8. Ni har ju, och så får ni ju ha full matsal, men det får bara vara 4 per bord och sådär.
Just det. Mm.
Då kan man liksom lägga över ansvaret på branschen. Mm. Och jag tycker faktiskt att hur man hanterat det här, det är vidrigt, skulle jag säga.
Men det var ju lite det här jag menade när jag sa att det börjar bli ohållbart. Vi måste komma ur den här situationen. Det här är ju en extremt stor parameter av det. Att någonstans finns en gräns för hur uthålliga företag är och människor. Och då kommer vi ju snyggt in då på vaccinet som jag ville prata om. Mm. Eller hur? Mm. Och där jag är ju då förespråkare för massvaccinering, och jag är förespråkare för att man ska kunna avstå från vaccinering om man nu av någon anledning vill det. Jag är alltså inte för tvångsvaccinering, och det tror jag är dumt. Men jag förstår inte den här skepsisen mot vaccin riktigt. Därför att om vi tar det exempel som brukar lyftas upp med Pandemrix och svininfluensan. Var det 250 personer som fick narkolepsi? Eller om man verkligen säger att alla fick det av vaccinet, det vet man inte. Men jag tror att det var 250 personer.
Ja, några hundra i alla fall, ja.
Mm. Ja, som då fick livslånga sannolikt men av det här vaccinet. Men det måste ju varit miljontals som fick det här vaccinet. Det är ju en mycket mild biverkning då i så fall.
Jo, men du får ställa det i relation till hur många som dog i svininfluensan.
Ja, men just det, svininfluensan var ju patetisk. Ja. Jag håller med. Mm. Men nu har vi ju svart på vitt.
Är inte ett problem där också?
Om du skulle smitta hela befolkningen med covid-19, det är ju det du får ställa emot vaccinet. Du kan inte ställa ett hittepåläge mot vaccinet. Du vet ju att corona skulle ta livet av sannolikt 20, 30, 40 000 till om det fick fortsätta.
Jo, men Linus, förlåt, nej, men Dick, vill du byta in emellan där?
Nej, ja. det var ett sidospår.
Men i alla fall, så här, man får ju titta på individen. Om jag skulle för egen del välja mellan att vaccinera mig eller inte vaccinera mig, då ställer ju jag en viss risk att det här vaccinet har tagits fram på väldigt kort tid. Och risken också, det diskuterar man, ja, hur lång är effekten? Är det ett halvår eller ett år? Och då säger jag så här, okej, då ska jag ta av min dyrbara tid, gå till läkarcentralen, få inte bara kanske en spruta utan 2 sprutor, och så har jag skydd i max ett år. Och då, den situationen ska jag ställa mot att jag kanske blir smittad och får en väldigt mild förkylning. Mm. För det är oftast det man får i min ålder och vid min vigör.
Mm, men då kan jag dra en parallell.
Ja, och då, precis. Och då ställer jag det här som individ och då kan jag tycka så här, nej men varför ska jag gå och vaccinera mig? Det är helt onödigt. Ja.
Men då, har du ju, då får du välja då de här lockdowns-grejerna att de är kvar då. Eftersom smittan kommer ju bara att upphöra och vi kommer kunna släppa på allt när det finns så pass hög andel vaccinerade eller insjuknade så att det, helt, så det stannar av. Ja, fast, det kommer
fast,
det göra.
Fast förutsättningen var ju som jag sa att man inte vet hur lång tid det här vaccinet verkar och då måste jag gå och vaccinera mig en gång per år.
Ja, det gör ju folk redan idag. Det är inget konstigt.
Nej, men det är ju de äldre som gör det. Men, det är inte problemet, sådana som jag som
problemet
som gör
det. Med ditt resonemang är ju det att om vi ska få restriktionerna upphävda. Mm. Då måste ju, jag vet inte hur många stor procent det är av befolkningen, se till och göra det nu. Mm. Sen om de måste göra om det nästa vår, ja det är ju nästa problem. Men för att bli av med restriktionerna nu, i år, då måste vi se till att så många blir vaccinerade.
Men vi tar ett annat scenario då. Det kommer ett angrepp. Ryssen kommer. Mm. Du är stridsför. Om du ska gå till fronten och skydda de gamla barnen och kvinnorna där bakom, då tar ju du en oerhörd risk. Du kan ju dö där framme. Ganska sannolikt dessutom jämfört med att ta en spruta. Ja. Varför är det en skillnad att ta en risk för det stora goda i ett krig än i ett krig mot ett virus?
Nej, men jag säger inte att jag inte ska vaccinera mig, men jag tror att alltså man ska, kommunikationen till befolkningen ska vara här. Du gör det här för andra. Du
det var
gör
det jag sa först. Och framförallt att det ska vara frivilligt.
Ja, okej. Okay. Ja, då kanske vi pratar om en halvgubbe här.
Självklart så ska man göra det för någon annan. Jag ska inte vaccinera för att jag är rädd för corona. Det skiter väl jag i. Jag kommer på sin höjd bli lite dålig i några veckor.
Du tog ju upp det här med att man måste göra det igen. Det var ju det som var din poäng. Och det stämmer ju. Mm. Men det viktiga är ju just att bli av med skiten nu.
Jag skulle också vilja lägga till en sak till den där. För det är också något av en, inte myt, men det är inte så om du tar ett vaccin, eller om du blir sjuk i corona för den delen. Det är inte så att om du efter en viss tidsperiod, eller om en grupp efter en viss tidsperiod blir icke-immuna, på grund av att antikropparna försvinner. För det första så vet du inte, det vi har sett hittills är att de som har blivit sjuka två gånger, de blir mycket mildare sjuka andra gången. Men de har ju uppenbarligen blivit sjuka så de har ju tappat immuniteten. Och dessutom så är det ju så att när en grupp har en immunitet så är det inte så att alla slutar få ha antikroppar samma dag och det blir en stor explosion igen, utan det här kommer ju kunna justeras in så man vet hur många måste vara vaccinerade i befolkningen, hur ofta, för att det här inte ska bli ett utbrott igen. Det kommer bli klusterutbrott av corona under lång tid framöver. Det är helt övertygad om det. Det kommer dö folk i corona långt efter vi kallar pandemin avslutad. Men det är inte det här handlar om. Det här handlar om att så snabbt som möjligt ta sig till den punkt i tiden då vi kan säga att nu är det här över för i pandemitermer i alla fall. Mm. Och varje enskild svensk har ju någon sorts moralisk plikt att väga, inte att ta sprutan, men att väga nyttan med att göra det mot kostnaden. Och jag har inte liksom sett några direkt jätteoroväckande biverkansrapporter från till exempel Storbritannien som började väldigt tidigt. Och när det väl blir dags för mig att ta vaccin, då har väl, och dig också, då har väl det här hållit på i, ja, vaccineringen nästan, hållit på i över ett halvår.
Ja, nästan en miljard har väl då blivit vaccinerade.
Ja, exakt.
Ja, men det beror också på, jag testade mig i höstas för att jag hade lite små symptom, men det var negativt. Men, vi pratar fortfarande om covid-19. Men då, då kom det ut en taxi och levererade, det var ju supersmidigt. Så det beror ju på, och de säger så här, ja men du kan, det finns en vaccinationscentral här som du tar bilen, sen får du knata 3 kilometer, sen kommer, alltså, det beror på hur tillgängligt det blir. Är det supertillgängligt, då är jag mer positiv. Så att det är mycket, många parametrar.
Det men är små saker, det är små, det kostar det är några timmar att gå till vaccinatören.
Man är inte annat än människa, Linus.
Nej, men det kommer väl räcka med att man säger att man inte får resa eller gå på krogen om man inte är vaccinerad, så är du där på 2 röda.
Ja, men det där tycker jag också är lite konstigt, för att tänk de som har antikroppar då. Mm. det är ju inte helt givet att om man har antikroppar att man då måste gå och vaccinera sig.
Nej, det håller jag med.
Ska man då få ett antikroppspass också?
Alltså, problemet är ju att i den perfekta världen där du så att säga kunde med ett snabbtest säga om du hade antikroppar eller i princip visa ditt lägg för en scanner, så hade det ju antagligen varit ett undantag. Men det är ju en administrativ fråga. Ska alla då gå och testa sig för att eventuellt få ett antikroppspass istället för att bara köra hela befolkningen?
Ja, men det blir det här. Alltså då kräver man att folk, ja, för att du ska kunna gå på krogen eller för att du ska resa utomlands. Ja, vi vet att du har antikroppar. Vi vet att det inte är någon risk. Men för att inte vi ska begränsa din rörlighet så måste du vaccinera dig. Och det blir en onödig kostnad för staten.
Jag tror det blir större att sortera ut dem som har antikroppar. Det var det som var min poäng.
Ja, det är möjligt. Men jag vill ändå hävda att det är fortfarande... Ja, nu kanske jag framstår som en antivaxxer här. Det är jag verkligen inte. Men det har ju... Jag skulle säga att oavsett vad man sprutar in i kroppen, jag skulle vilja hävda att det är inte noll risk.
Ja, det är mycket
och det kan bli biverkningar också.
Ja, det är klart. Det kan ju med allting. Men det här är också en myt som jag nästan måste ta upp. Det, att såna här, du är ju lite åt det här renlevnadshållet ibland, vilket jag tycker är sympatiskt. Men vaccin, alltså det lärde man sig i grundskolan hur det fungerar. Det är alltså inte samma sak som antibiotika som är ett gift mot bakterierna, utan det är faktiskt en kopia.
Eller är det vaccin, virus i sig?
Ja, det är ett virus eller en kopia av RNA i ett virus. Mm. Det beror på vilken typ av vaccin det är, men det spelar ingen roll. Antingen är det avdödade antikroppar eller så är det artificiellt tillverkat RNA. Och det spelar ingen roll vad som är vad. Poängen är att det är ju exakt den reaktion som sker i din kropp är ju exakt samma som om du skulle bli smittad. Det vill säga kroppen identifierar ett främmande smittoämne och börjar klura på hur ska vi angripa det här. Det är bara att skillnaden är att de är avdödade smittoämnena i vaccinet eller har inte ens levt då i RNA-fallet. Men det sprids liksom myter. Jag har sett på flera ställen att det är bättre om man blir immun på naturlig väg, för då blir det en naturlig immunitet. Men det är lika naturligt. Det är samma sak. Det är samma process i kroppen.
Jag tror att det var den här Pandemrix eller som skulle vaccinera mot svininfluensan. Där var ju någon tillsats som skulle liksom boosta effekten. Mm. Som man misstänker då orsakar.
Jo, och det är möjligt. Men det är också så, jag vill åter poängtera att även om de här framtagna vaccinerna mot corona skulle ha samma nivå av bieffekter, lika allvarliga, lika mycket, så skulle det fortfarande vara en piss i Nilen jämfört med om alla fick corona.
Ja, vet du vad? Har vi diskuterat klart corona för den här veckan?
Ja, det tycker
jag. Ja, vi har det. Ja, då skulle jag vilja prata om något roligare.
Marcus Oskarsson.
Ja, du läste mina tankar. Ja. Eller du kanske kommer ihåg vad jag sa för en timme sedan.
Ja, just det.
Nej, men jag tycker, min uppfattning är så här med honom. Att han har ju framställts som en oberoende analytiker. Han är ju omåttligt populär, får man ju säga. Han är ju väldigt, speciellt på Facebook. Jag har inte tittat så mycket, jag tittar aldrig på tv, så att jag vet ju inte egentligen hur många som tittar på honom på TV4 och vad han har för sändningstider och sådär. Men han är ju promotad. Vad har vi för svenskt ord på det?
Skjuten.
Vad menar du ens?
Men TV4 har ju liksom, de har ju lagt ner mycket pengar på honom. Jag antar att han har en bra lön, jag antar att liksom, han har ju en bra produktion och allting. Mm. Jag tror inte han hade kommit dit om han hade så att säga haft någon politisk vinkling från början. Mm. Så att min uppfattning är att han har varit hyfsat neutral från början och slagit både åt höger och vänster och kanske berömt åt höger och vänster också. Mm. Men nu på sistone så har jag verkligen stört mig på att han håller inte på med några politiska analyser. Och då fick jag veta av en person som är rätt så insatt, vilket jag också kollade upp på Wikipedia, att han har ju varit anställd av Miljöpartiet en gång i tiden.
Ja.
Och jag tror inte man tar anställning hos Miljöpartiet om man inte har åsikter lite grann åt det hållet. Han kanske inte tycker så precis som de gör så att han hade kunnat kandidera för dem. Men om man tar anställning på deras kansli...
Det färgar i alla fall, absolut.
Det gör det. Mm. Och jag skulle vilja ta ett konkret exempel nu från sista veckan. Först så analyserar han då debatten mellan Peter Hultqvist och Jimmy Åkesson.
Mm.
Och då drar han så där att ja, det är SD har tjänat på det här och sossarna har i vinnare för det här och väger det ena mot det tredje. Men jag tycker att det är väldigt fegt, därför att det centrala i den diskussionen var om Sverigedemokraterna är högerextremt eller inte.
Retoriken i sig.
Ja, inte bara retorik, men det var ju Peter Hultqvists påstående. Han säger att ja, men jag säger de här orden, jag har högt tonläge just därför att man måste stämma i bäcken mot de högerextrema.
Utan att ha några sakliga...
Ja, och då tycker jag att om han utger sig för att vara politisk analytiker, då borde han plockat upp det här. Okej, vad är det att vara högerextrem? Mm. Och då hade han kunnat ägna 10 minuter åt det eller skriva en text på Facebook.
Förlåt att jag avbryter, men han borde ju också då, givet debatten eller diskussionen här i rummet i onsdags, klätt av den här lögnen om att Björn Söder skulle ha sagt att samer och judar inte kan bli svenska. Mm.
Absolut, 100%.
Alltså det är det första man gör om man analyserar en debatt och vill vara seriös. Att de saker som har förekommit som är direkt lögn, då måste man ju berätta att de är lögn.
Nej, men jag tycker om jag skulle haft den rollen, då hade jag ju tagit upp det. För det är retorik att påstå att man måste stoppa någonting i bäcken som är extremistiskt. Mm. Att säga det är en sorts retorik som är bara luft. Känslor, obekräftade känslor. Det är liksom en sorts retorik. Och så ställer det då mot Jimmie Åkessons retorik som var att jag vill tala sakpolitik, jag vill höra försvarsministern prata om det svenska försvaret, hur det ska förbättras och så vidare. Det är en annan typ av retorik. Och då ska man ställa de två mot varandra och säga vad är fördelar och nackdelar med dem. Och jag kan inte se några, för det kanske var därför han inte gjorde det då. Jag kan inte se några fördelar med Hultqvists retorik i förhållande till att föra den svenska politiska debatten framåt.
Nej, men jag får bara flika in där och så lämnar vi kanske just den.
Ja, men jag har en väldigt, väldigt, väldigt viktig grej.
Ja, men jag tänker att vi ska prata om Marcus Oskarsson. Men det är klart att en regering som står för så många misslyckanden, alltså vi har statlig media som går ut och berättar när man ska dammsuga och inte, för att vi har misskött elnätet och elproduktionen så kapitalt. Mm. Och så blir det vinter helt plötsligt. Liksom. Det kunde väl ingen ha räknat ut. Och sen har vi,
det såg vi inte komma.
Nej, vi har bomber liksom dagligen så smäller det överallt. Vi har corona, vi är sämst i klassen bland våra grannländer. Det är så mycket misslyckande som den här regeringen har att stå till svars för, att det är självklart att de inte vill prata politik. De vill ju naturligtvis prata om annat.
Mm.
Ja, precis. Jo, exakt. Och då tycker jag... Jag funderade på en sak, och det var ju tänk om Jimmie Åkesson hade sagt som svar då på att Peter Hultqvist sa att Sverigedemokraterna är högerextremister. Om han hade sagt det tycker jag inte, däremot är ni kommunister.
Mm.
Hade Marcus Oskarsson analyserat det?
Ja, det är det jag menar.
Ja, exakt. Det är precis min poäng också. Gud vad skönt, vi tycker lika. Notera det här.
Och du menar då att han hade kritiserat, Oskarsson hade kritiserat Åkesson för att han påstår att sossarna är kommunister?
Ja, då gissar jag att han hade gjort en analys. Mm. Och så här, då hade han stämt av med sossarnas partiprogram. Ja, nej, men de förespråkar inte liksom konfiskation av privat egendom och det ena med tredje. Varför kunde han inte gjort samma sak här?
Mm.
Alltså att analysera det här. Vad betyder det att vara högerextrem?
Mm.
Finns det någonting i SDs partiprogram? Och då kanske han hade kommit fram till att jo, men Sverigedemokraterna är högerextrema. Och då tror jag att han har förlorat all trovärdighet.
Mm.
Då hade han tappat tittare, folk hade avföljt honom på Facebook. Och så hade han haft kvar en kärna miljöpartister eller någon som i den stilen. Och så att han är väldigt, väldigt feg. Alltså att han inte tar ställning här, det är att om han då kommer fram till att Sverigedemokraterna är högerextrema, då kommer han tappa i popularitet. Mm.
Och kommer fram till att vi inte är det, då kommer man tappa popularitet också.
Ja, då kommer det bli ett väldigt liv. Mm. Därför säger ni ingenting. Men däremot så tar ni tydligt ställning i frågan om riksrätten mot Donald Trump. Mm. Där går han ut och säger att det är en skandal. Och det är analyskolon. Skandal. Ja. Republikanerna.
Jag får bara säga, för de som kanske inte är bevandrade i Marcus Oscarsson och kanske bara vet vem det är och inte mycket mer. Alltså analys i Oscarssons vokabulär, det betyder att man kanske inte pratar om, men närliggande ett ämne. Att man bajsar ord kopplat till vad man tycker är ett ämne, det är analys. Alltså det räcker som, jag har träffat honom massa gånger. Och han är väldigt sympatisk och trevlig. Jag tycker att formatet är tramsigt. Jag tycker att hans framträdande är trams ofta. Men han är en sympatisk person och han, tror jag, hade åtminstone för några år sedan föresatsen att vara just objektiv. Och sådär. Men bara, ordet analys betyder verkligen inte analys i den här kontexten.
Precis. Nej, jag tycker det är lite hård mot honom, för att han försöker ha ett annat upplägg än vad vanliga journalister har i etermedia. Och försöker göra det då, vad ska man säga, lite mer underhållande och lättsamt och sådär. Och det är en intressant faktor. Det finns ju någonting som heter, på i alla fall i brittiska anglosaxiska sammanhang, infotainment. Mm. Alltså att man försöker popularisera politik och vetenskap och sånt. Och jag tycker den ambitionen är riktig. Många i Sverige ser ner på det och säger att vetenskap och politik ska vara tråkigt, mycket ord och svårt att förstå, otillgängligt för de som inte är väldigt insatta. Jag tycker inte det. Jag tycker det är viktigt att så många som möjligt är med i den samhällsdebatten, och då är infotainment ett intressant grepp. Det är jäkligt svårt, va? Och det är därför jag inte är lika hård som ni är, för att det är väldigt svårt att vara det. Det kan bli töntigt, det kan bli vilseledande och så, men liksom den ambitionen tycker jag är intressant att hålla i livet. Och sen håller jag med om att han är nog inte så balanserad som han vill framstå, men det gäller ju alla gamla medier, att de hävdar att de är balanserade, även om de varje gång man granskar är väldigt mycket vänster.
Ja, får jag bara försvara mitt angrepp där? Alltså, jag menar inte att det angreppet är primärt riktat mot personen Marcus Oscarsson. Det är formatet, det är ju såklart inte bara han som driver på. Och jag tycker att det är fördummande, jag tycker att han säger saker som gör människor dummare istället för tvärtom.
Nej.
Många gånger. Och jag tycker att han har gått från att vara ganska saklig, väldigt opartisk under perioder, till att mer och mer komma in i det här PK-träsket. Och ja, jag tycker att Eriks exempel, som jag inte vet om det slutförde riktigt, var väldigt bra. Just det här med att vissa politiska frågor, där är det självklart. Han pratar om det som om att det är någon sorts naturlag. Vad var han sa om Trump? Att det är underkänt?
Ja, alltså, han tycker att de republikanska senatorerna,
det är
de som röstar, ja precis, de gör inte sitt jobb.
Mm. Nej, men då är han ju inne. Men det är en annan kritik än infotainment, att det är ytligt, som det kallas på svenska, när man försöker göra det. Då är man inne på en annan kritik. Då är det ju inte längre analys eller granskning, utan då är det ju en ledarkommentar. Mm. Alltså en, precis som på en tidning som har en ledarsida, då tycker man ju någonting om ett skeende och har en egen uppfattning. Mm. Och då kan man ju tycka si och så.
Och det, och det är ju inte en analys.
Men jag har de skriver han analys? Står det inte kommentator? Att han är kommentator? Ja,
på Facebook är det väldigt ofta analys som är huvudbudskapet. Men jag vill påstå att han är smart i det att han utnyttjar Facebooks algoritm. Om vi pratar Facebook nu. På ett smart sätt. För han skriver... Han skriver lite positivt om alla partier från och till. Och då, det blir ju så att den som interagerar med de posterna, den får ju upp nästa post som interageras av samma personer lite högre frekvenser. Så att många sverigedemokrater upplever ju till exempel då att den här killen, han är, ja, men han är inte på vår sida, men han är objektiv.
Han, de får upp de inlägg som han gör som är något lunda positiva.
Eller? Ja, exakt. Ja. Det blir ju så automatiskt eftersom de som gillar den är folk i ens liksom, sfär. Och då kommer de uppläggen, inläggen upp i ditt flöde. Mm. Och det spelar ingen roll om du är miljöpartist eller sverigedemokrat eller vad det nu är. Det styrs ju delvis av vilka andra som interagerar med själva inlägget. Och då kommer du få en sållad variant av Marcus Oscarsson i ditt Facebookflöde, så vidare du inte går in på hans profil och söker, vilket ju väldigt få gör.
Just det, när han är positiv mot Sverigedemokraterna eller någorlunda neutral, då kommer det på Sverigedemokraternas flöde.
Ja, eller om
man är flöde.
Negativ också, för det kommer ju också upp, för det kommer ju reageras på av Sverigedemokrater också. Du kan bli arga gubbar och så vidare. Men det blir, alltså, han är smart på det sättet att han, jag vet väldigt många sverigedemokrater på så att säga, gräsrotsnivå som tycker det här är liksom our guy. Mm. Vår kille betyder det.
Mm. Ja, just det.
Nu sitter du och letar.
Jag
har du varit med här i vår diskussion?
Nej, men för jag vet ju det att han är ju mycket hellre positiv mot de olika partierna än negativ. Mm. Men det är ju också ett sätt att vara lite annorlunda så att säga i beskrivningen. Och, så att det... Men som sagt, om han har en egen åsikt, då är det inte analys, då är det kommentar, ledarkommentar.
Ja, och jag tycker när det är sånt, ett så centralt begrepp i en debatt. Hultqvist, han säger ju själv att han skulle inte ha den här hårda retoriken om det inte vore så att SD var högerextrema. Ja, exakt.
Han bekräftar sin egen...
Om man då gör anspråk på att vara politisk analytiker, alltså jag lovar, jag svär på min heder att om Jimmy Åkesson skulle anklaga sossarna eller faktiskt vänsterpartister för att vara kommunister, då skulle jag ändå säga, Vänsterpartiet har en historia, men alltså nej, de är inte kommunister idag.
Den riktiga kritiken mot Hultqvist och Socialdemokraternas pågående strategi om att nu svartmåla har ju kommit upp i flera ledarsidor och sagt att det här är bara sossarnas sätt att svara på att de har ingen egen politik. Mm. Det har ju till och med en S-tidning skrivit och även då Liberala och andra tidningar har ju påpekat det. Att det här smutskastningen mot SD nu, den har ingen saklig grund utan det är bara det att sossarna har ingen egen politik. Mm. Och det skulle ju Oscarsson också ha sagt naturligtvis. Mm.
Mm. Jag skulle haka på din något anekdotiska bevisföring där med att de skulle ha... om Jimmy hade sagt det här så skulle Oscarsson ha reagerat så här. Jag håller med om den 100%. Men det finns en annan sak som gör att det skaver lite här och det är att Oscarsson själv har gått ut ganska nyligen, några månader sedan, med en liksom, ska vi kalla det kampanj där han liksom står upp för att det ska vara ett bra tonläge och uppmanar folk att inte hålla på att använda okvädningsord till varandra och sådär och nolltolerans i kommentarsfältet mot påhopp och sådär. I ljuset av det så är det ju orimligt att han inte nämner att Hultqvist kallar oss felaktiga och fula ord.
Ja, visst.
Exakt.
Ja, visst.
Det är en viktig sak. Det där ordet som Hultqvist använder och som jag fick i den senaste panelen det här med att det är nazister och fascister. Mm. Alltså, det är ju den värsta sortens påhopp att använda de orden. Men det räknas inte i vänstermedierna som ett påhopp.
Nej. Och då, och jag vill bara så här, för jag tyckte det var kul när Erik sa att som att kalla vänsterpartister för kommunister, då tänker jag, det var en ganska bra liknelse, men sen inser jag ju, vänta nu, det är ganska många vänsterpartister som kallar sig själva kommunister. Mm. Så att det blir ju till och med en för snäll liknelse, fast den var så att säga tydlig. Mm. För att det är inte så att det springer omkring sverigedemokrater som är nazister, då åker man ju ut ur partiet direkt.
Nej, men jag tycker
det
jämförelsen...
hade varit mer korrekt att kalla Vänsterpartiet för riktiga råkommunister.
Nej, jag tycker folkmördare är ju mer jämfört med nazister. Alltså, Stalin tog livet av 20 miljoner, Mao Zedong 30 miljoner, Pol Pot en tredjedel av sitt lands befolkning, medan sossarna hyllade honom. Mm. Så att folkmördare kan man...
Ja, ja, men ska vi ha den nivån så är det ju det,
ja,
det begreppet.
Ja, men du är ju Jimmys stabschef nu. Det är väl du som styr vad han säger och gör.
Fast
allting,
vi har ju då kommit överens om, som du kanske såg på den här debatten, ja, att, inte... att när de går lågt så går vi högre. Mm. För att inte säga det på engelska.
Ja, precis. Ja, precis.
Men det erkände faktiskt i senaste panelen, ja, de som höll med Hultqvist. Mm. Men det är säkert kontraproduktivt, la de till.
Det är klart att det är det.
Därför att svenska folket, när de ser det här, så var det ju Åkesson som var statsman och Hultqvist som var en pajas.
Men jag tror att anledningen till, nu återigen kommer vi in på den här Hultqvist-debatten, men det är för att den var så fruktansvärt patetisk. Men jag hörde att du, Dick, förra avsnittet nämnde att det var ganska många som har försvarat Hultqvist på deras sida, så att säga. Mm. Och jag sa då, tror jag, att de tror inte på det själva, men jag inser att det gör de ju.
Ja,
men de tror ju på, alltså, med förutsatsen att det som han säger stämmer, så är det ju ett rimligt agerande. Det finns det ett riksdagsparti med liksom 20% som inte tycker att judar kan bli svenskar och som är nazister i princip.
Mm.
Det är klart, med den världsbilden, om man inte har förstått att det här är bara lögn och hittepå, då är det klart att då kan man ju tycka att Hultqvist sa ifrån på ett bra sätt. Men det är bara den lilla
klicken. Det är det jag försökt säga hela tiden.
Ja, precis. Mm. Nej, men det är, tyvärr är det så. Det är därför många totalitära politiker använder smutskastning.
Ja.
För det fungerar.
Ja. Hultqvist själv vet ju naturligtvis att det här inte
stämmer. Det finns något ordspråk på det där. Lite skit fastnar liksom, när man kastar mycket goja. Liksom. Jag kommer inte ihåg vad det var. Men liksom det är effektivt. Och i synnerhet då för en socialdemokrati som inte har ett enda förslag om hur Sverige ska bli för bättre.
Ja, och dessutom haft chansen så länge.
Ja, och som ställt till det.
Ja, som har ställt till det själva. Mm.
Det är ju det som är den stora paradoxen. Man har öppnat gränserna, tagit hit väldigt många människor, och då för att få ordning krävs det konservativ politik, det vill säga auktoritet, bestämda ordningsregler och sånt, och det är de ju emot som
de
vänsterfolk.
De verktygen har ju de kastat i soptunnan.
Precis, men det är ju de som har skapat den verklighet som nu kräver konservativ politik, och det är därför de är så villrådiga. Mm.
Jag skulle vilja prata lite om det här med tonläge, för att det är ändå de inläggen som jag tycker Marcus Oscarsson gör bra, att han då ger exempel på folk som kastar dynga. Och då tog han upp både det att Amanda Lind fick en massa dynga kastad mot sig, och även dagen efter, eller vad det var, Ebba Busch då, som hade tagit emot en kaffe utav Jimmy Åkesson. Då är det ungefär tredje riket på väg tillbaka. Så att, ja, men i alla fall, jag tycker så här, du gick in och tittade, hur mycket engagerar Miljöpartiet egentligen på sin YouTube-kanal?
Mm.
Och det var ju så här, alltså, vi samtidigt har ju, våra videor har ju i princip lika mycket views som deras kanal har, som deras hela kanal har. Alltså vissa videor har ju mycket tittande, till exempel, jag tror det var när de presenterade Märta Stenevi till exempel, flera tiotusentals tittare. Men det hade ju avsnittet med Alexander Bard också.
Mm.
Eller förlåt, avsnittet utan mig. Det kanske var det som gjorde det.
Ja, exakt. Du kallar det Alexander Bard-avsnittet, men inofficiellt så går det under avsnittet utan er.
Så att det är liksom, där måste man ju se att det, en kanal som engagerar väldigt mycket får ju väldigt mycket kommentarer, både högt och lågt.
Mm.
Men ytterligare en parameter, Miljöpartiet har ju stängt av kommentarsmöjligheterna.
Så deras fotsoldater är inne och kommenterar på Sverigedemokraterna istället med fula ord?
Ja, men förmodligen. Och då kan man undra så här, men är det ditåt vi ska, eller ska vi kanske sätta oss ner från Vänsterpartiet till Sverigedemokraterna och prata om hur möjliggör vi för människor att kommentera på nätet och samtidigt kunna rensa bort de som inte kan kommentera på nätet.
Precis. Nej, men det här har ju varit ett problem sedan internet blev till. Alltså, jag var med och lade över Smedjan i Timbrots tidskrift. Smedjan var pappersform, och 1997 lade vi över den på nätet och hade kommentarfält under varje artikel då.
Mm.
Och det var ju, tanken var ju att man skulle kunna kommentera artikeln och ge både kritik och beröm. Men det var bara massa slask. Mm. Bara massa skit. Mm. Nu var det ju lättare eftersom då skrev man ju in namnet på ena rutan och så sen kommentaren på andra. Mm. Det var alltså ingen identitetskoll då på den tiden, utan då var man absolut anonym så att säga. Så att, jag verkar för att stänga av den. Jag vill inte ha den. Och bara att sitta och läsa sånt skit. Jag mår dåligt av det. Att
läsa människor som
precis, deras nervositet eller paranoia och allt vad det är som de då sprider. Jag tycker man kan jämföra med att sitta i en bil själv och klaga på de andra bilisterna. Ingen hör ju det då i bilen. Nej. Så då gör det ju inget. Det stör ju ingen annan
okay,
då.
Det är okej, hoppas jag.
Så länge man inte kör på någon. Ja. Så då är det ju helt okej att svära och ingen hör det. Men på nätet ser ju alla andra det. Och man kan leta reda på det. Det ligger kvar om det då inte rensas bort, så att säga.
Det är ett jätteproblem.
Ja, så jag har ju varit liksom för att stryka allting sånt där, för att jag orkar inte med. Och så det är då när man får det på sin egen sida. Mm. Att då blir man på något sätt själv inblandad i den där jävla geggan. Mm. Men det är ju viktigt det som är Sverigedemokraternas policy då, med att människor ska kunna yttra sig som inte har titlar och positioner i media, och därför är det viktigt att ha de här kommentarfälten så öppna som möjligt. Ja. Men man måste hitta någon sätt att ha en bra nivå. Ett tag blev det ju bra med när man hade krav på, som i Facebook då, att man skulle vara Facebook-konto. Mm. För då finns det ju någon sorts kontroll och då minskade ju antalet sådana där skräpinlägg. Men det...
Jag tycker ju att det där behöver lösas, och jag tror att det går ganska lätt att lösa genom att säga att du kan verifiera ditt Facebook-konto med din mobila bank-ID.
Just det.
Eller ditt andra bank-ID, man behöver inte ha mobilt. Så kommer du få ta ansvar för det du skriver.
Mm.
För det tycker jag är rimligt, att man får ta ansvar för det man skriver.
Ja, och det är den som skriver som ska sätta sig åt, inte den sidan som har öppnat för en generös liberal debatt som ska åka dit, utan det är ju de som har skrivit skit som ska göra det.
Ja, men titta på kvällstidningarna som sitter på sina höga hästar och gör... De gör ju artiklar av vad som kan vara egentligen deras egna kommentarer. Det vet ju ingen.
Mm.
Det är någon anonym person som har skrivit någonting, och då tar de en printscreen på det och säger så här, titta, så här ser det ut på Sverigedemokraterna. Men det är kommentarsfältet. Det kan ju lika gärna vara du som har skrivit.
Ja, just det.
Men i den kontexten så är det ju ganska intressant att de själva har ju stängt av kommentarerna. De hade ju ett tag.
Just det.
Ja, de hade ju kommentarer.
Vilka då?
Kvällstidningarna.
Ja.
Ah, det gick inte. Det var ju bara skit och mordhot och fan hans moster.
Mm.
Därför att folk är idioter. En liten del folk är...
En del är det.
En liten del, ska jag säga. Precis. Väldigt liten del. Mm. Men det spelar ingen roll. Så den här diskussionen som du lyfte, att man skulle komma överens, det kommer aldrig hända. Vänstermänniskorna vet ju att vi är de enda som drabbas. För att det är inte så att det är bara vi som har dåliga kommentarer. Men det är bara de kommentarerna som kommer upp på första sidan och löpsedeln.
Ja, inga medier granskar ju de andra partierna.
Nej det, men det kanske någon alternativmedia kunde göra då i så fall.
Det görs ju, men det blir inte så stor spridning.
Nej, precis. Och därför, jag skulle nästan här och nu vilja vädja till de som lyssnar. Så här, men när ni ska kommentera någonting, även då under samtidigt podden.
Mm.
Så här, vårda språket. Alltså jag var jätteförbannad på Marcus Oskarsson när han höll på det här med liksom att skulle vara lite neutral då och inte ta ställning där mellan Jimmy och Hultqvist. Och sen så liksom tar han ett superställning i hur senatorer ska rösta i USA. Liksom, som handlar egentligen om att frågan om Donald Trump ska kunna ställa upp som president. Det är inget brottmål.
Nej, han presenterar inte heller som någon han tycker, utan han som analytiker, politisk kommentator, berättar att de inte har gjort sitt jobb. Det är inte tyckande.
Nej, så då skrev jag i alla fall att jag tycker att han är ett veritabelt skämt.
Mm.
Och det tycker jag, det kanske är inte jättesnällt skrivet. Men vill Oskarsson diskutera det här med mig, så kan jag gärna säga att jag tycker verkligen att det är ett skämt. Och du framställer dig själv som ett skämt när du liksom...
När du
säger att jag gjorde det under eget namn. Och jag menar, om han framställer sig... Skämtet ligger i att han liksom låter påskina att han är politisk analytiker. Och sen är han någon sorts...
Megafon. Megafon, tack, för sina och andras politiska åsikter. Men hade jag skrivit att han helt, jag hade lika, alltså det hade, om jag bara skrivit så här vad jag tyckte då i den första millisekunden, då hade jag sagt att han är dum i huvudet och kan dra åt fanders. Men så här, man får ju sansa sig lite grann. Och så här, och hur tas det här emot av den som läser det? Marcus Oskarsson, han kanske inte blir jätteglad över min kommentar, men jag tror inte han känner sig hotad eller att han känner sig vad ska jag säga, jag tror att han skulle se det som ett liksom ganska vad ska jag säga,
harmlöst
liksom, men ändå konfrontativt men harmlöst inlägg i debatten.
Hård kritik
precis. Och jag tycker så här att så fort man skriver någonting, då måste man ju förstå att det kan nå den man riktar det till. Som Amanda Lind, när man skriver hårda kommentarer. Ja, men, alltså, skriv ingenting om du inte kan säga det till henne. Och är du så fräck så att du skulle kunna säga till henne, rakt ut till henne, att ja, men jag skulle vilja att du hänger dig själv. Liksom. Då är det något fel på människan.
Ja, det är bra, jättebra att du tar upp det där. För jag brukar ha det som, jag jobbar en del med policyfrågor kring kommentarer och sådär. Inte minst under Åkesson. Jag håller på med en ny policy nu. Och där tänker jag med utgångspunkten är ju liksom, vad är rimligt att gå fram till någon på stan och säga som man inte känner? Det tycker jag det är en bra tumregel. Så här. Skulle du gå fram och säga de här sakerna till en person på stan? Nej, det skulle du inte. Så därför så åker din kommentar bort. Och sen naturligtvis det som jag irriterar mig jättemycket på, det är att man kritiserar utan att specificera vad man kritiserar. Ja. Så jävla dumt.
Ja.
Om någon har synpunkter på att jag sa så jävla dumt nu till exempel, då kan de ju skriva klockan bla 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 in i avsnittet så svär Linus. Det tycker jag är väldigt dåligt. Helt okej. Bylunds fula trut, utropstecken. Det är inte rimligt. men förstår ni vad jag menar?
Ja, visst.
Och sen det här, det som är väldigt vanligt, det är ju att man lägger in helt andra saker än vad det handlar om. Alltså off topic, av ämnes.
Ja, just det, precis. Nej, för det är synd, för att det skulle vara ett tillskott till den demokratiska samhällsdebatten att kommentarerna innehöll sånt som är vettigt och intressant. Liksom. Då skulle ju flera kunna komma till tal. Och skulle det vara en högre nivå så skulle också fler läsa kommentarer.
Jag tror det finns en nyckel här i varför kommentarsfält, oavsett var det är. Nu har vi ju ett kommentarsfält under den här videon på Facebook till exempel. Där är jag helt säker på att det förhåller sig så att om, låt säga 50%, de tycker inte så mycket alls om avsnittet. Och 25% tycker att det är skitdåligt och 25% tycker att det är fantastiskt bra. Då är benägenheten att yttra sig mycket högre hos de som är missnöjda.
Ja. Så är det ju.
Så det spelar ingen roll om det är liksom vår podd eller om det är ett parti eller Marcus Oskarsson eller någon annan. De som blir arga för någonting, som stör sig på saker, för övrigt så är det är ju oftast ett symptom på någonting. Att störa sig på små saker hos andra är ju inte sällan att man inte mår så bra. Så att den gruppen är ju väldigt aktiv. Men jag tror att den gruppen är otroligt mycket mer benägen att faktiskt skriva någonting än den gruppen som tycker, fan det här var ett kul program. Vi får ju väldigt mycket så här jättebra program och sådär. Men jag tror att det ändå är, om vi struntar i vår podd, om vi struntar i liksom något specifikt, så tror jag benägenheten.
Ja, är det.
Och sen måste man också fundera på vad vill man uppnå? Till exempel om man skulle kommentera det här programmet i kommentarsfältet, antingen på YouTube eller Facebook, och så efter att man har lyssnat på programmet så tycker man att Peter Hultqvist är helt dum i huvudet. Låt säga att man får den uppfattningen.
Får man?
Ja, precis.
Det skulle man kunna
få. Ja, möjligen. Då kanske man vill skriva någonting väldigt grovt om Hultqvist. Men då säger det mer om en själv. Om man har så lätt att ta till okvädsord om en person som ändå, vad ska jag säga, även om jag inte har så mycket till övers för honom, så han är ju ändå vältalig och han har inte gjort något elakt, han är inte brottslig liksom, utan han är lite fräck i debatten, minst sagt. Men om man istället för att liksom skicka ner honom totalt,
så kan man skriva någonting, ja, jag har väldigt svårt för Peter Hultqvist. Och man skriver det bara lugnt och ständigt, jag har väldigt svårt för den mannen. Ja, men det är ju en helt okej kommentar. Ja, och den biter ju så mycket mer. Säg att 100 personer skulle skriva det. På lite så här, ja, nej, men honom skulle aldrig rösta på. Eller ja, han är inte lämplig som försvarsminister. Mm. Den typen av kommentar, det skulle bita mycket, mycket mer än att...
Ja, och kanske en konstruktiv debatt.
Ja, men, exakt.
Och kopplat till det, tack för den tråden, för det var väldigt bra. Det blir ju extra dråpligt om ens... vad ska vi säga, angrepp mot personen har sitt ursprung i att den, i det här fallet Peter Hultqvist, använder fula ord istället för att debattera sakligt. Att då använda fula ord mot honom, det är ju bara att säga vi kör på ditt spel, jag förlorade.
Ja, precis.
Eller hur?
Det blev som vanligt långa, djupa och otroligt intressanta dialoger.
Det blev ganska rörigt idag, men jag vet inte om det blev det, men vi kan väl avslöja att vi hade väldigt, väldigt tunt med nedskrivet material innan vi satte oss här idag.
Ja, fast jag hade samlat på mig under veckan här mot Oskarsson.
Ja, just det.
Det var en välplanerad och riktad krigsattack.
Give him hell.
Ja, exakt. Och ja, det är fredag. Jag tror att ni som lyssnar på det här, ni måste väl gå till Systembolaget och köpa lite inför helgen. Så att,
det finns de som har hemma.
Ja, precis.
Som inte måste göra och, det.
Man kan ju faktiskt ha podden i örat medan man går där och plockar.
Det är säkert någon som står och kollar på bästa reaktionerna just nu.
Ja, precis.
Eller?
Ja, och APK:n framförallt.
Eller springer långlopp.
APK:n är viktig.
APK:n är viktig.
Jag brukar kalla det för YPK, yrsla per krona. Men du tänker alkohol per krona, det är ungefär samma.
Ja, precis. APK, på apk.nu tror jag hemsidan.
Det finns en sån till.
Ja, det fanns åtminstone. Det var någon likör som låg etta där som jag inte kände till. Som
du tittade inte på den längre, men du gjorde det mycket förr.
Yngre dagar.
Ja, precis. Men hur som helst, jag tror att alla som lyssnar och tittar har annat att göra än att lyssna och titta på vårt sluttramsande här. Så att jag säger tack till dig, Dick Eriksson.
Tackar.
Tack Linus Bylund. Tack, jag heter Erik Dahlin. Jag har varit programledare och jag kommer vara programledare nästa vecka också. Trevlig helg!
Trevlig helg!
Hej!